Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Och någonstans för att hitta till den här platsen jag ska till så måste jag veta var är jag? Vad är den här röda pricken? Och det var det jag var ute och flaxade här borta. Och jag behövde ta tillbaka det och se, okej, var är jag? Var står jag? Vad vill jag? Alltså någonstans ta tillbaka allt till mig själv.
Mitt namn är Linda Hörnfeldt och du lyssnar på avsnitt 137 av We Are Influencers. I det här avsnittet får du träffa Oskar Arngården. Oskar jobbar som sjukhuspräst och blev för några år sedan internationellt kändis på Instagram genom sitt träningskonto CrossFit Priest, där han visar upp crossfitövningar och pratar om fysisk hälsa och psykisk hälsa. Som max var han uppe på nästan 170 000 följare när han plötsligt stängde ner sitt konto. I det här avsnittet så snöar vi in på någonting som är helt nytt för mig, existentiell hälsa. Och hur vi nu för tiden kanske inte alltid vänder oss till religion för att hitta en högre makt, utan vad handlar det här med existentialism och mening med livet? Vad landar vi någonstans där idag? Idag kan det vara att komma ut i naturen eller besöka gymmet som gör att vi känner att vi har en annan koppling till en högre makt. Så det pratar vi också om, men du får också höra om varför Oskar avslutade sitt gamla konto och startade om på en ny kula något år senare. Vad tycker hans arbetsgivare, Svenska kyrkan, om hans konto? Varför blev han sjukhuspräst från början och varför han jämförs med Chris Hemsworth? Det här och mycket mer kan du höra i min intervju med Oskar Arngården. Vill du också ha tusentals följare, jobba på dina egna villkor och samarbeta med stora varumärken? Jag hör dig. Att vara sin egen chef och att skapa som jobb, det är fantastiskt. Men det är också hårt jobb. Så innan du ger dig in i en tuff bransch med höga krav, ladda ner min gratis nybörjarguide med de 6 första stegen till att bli en framgångsrik influencer. Du hittar den på lalinda.se/influencerguide. lalinda.se/influencerguide. Hej och varmt välkommen, Oskar Arngården.
Tack så mycket. Roligt att få vara med.
Ja, för du är ju lite av en dark horse i den här influencer-kategorin. Kan du inte berätta lite grann, vad är det du gör?
Jo, det kan jag väl göra. Jag har ju ett Instagram-konto som många andra som har vuxit sig. Och man kan säga det har varit fler följare än vad det är idag. Jag stängde ner det, det var några år sedan nu när det verkligen tog fart, och så stängde jag ner det, sen så började jag om igen.
Okej, du började om. För jag läste ju på lite grann om det här och jag bara, oj, här har det hänt grejer.
Ja, det tog fart. Och det var väl tack vare lite utländska medier. framförallt. Ja. Det är större utomlandskontot än vad det är i Sverige. Jag skriver på svenska, men det är framförallt i andra länder som det har vuxit till sig. Och det var även där när första gången som det liksom växte och blev stort. Det var ju också i liksom, tack vare utländska medier som på något sätt hade fått nys om kontot och började liksom publicera lite nyheter och lite sådär.
Det som är så spännande här är att du är ju präst till yrket och sen så kör du väldigt mycket CrossFit. Så att ditt konto är liksom CrossFit Priest, och den här kombinationen tyckte då internationella medier var väldigt intressant. Och så var det någon jämförelse där med Chris Hemsworth, eller hur var det? Du ser ut som Thor.
Har jag fått höra.
och då var det New York Post och The Sun, och det var många internationella medier som tog upp det här, vilket jag antar då tog det liksom fart. Varför stängde du
det? Det gjorde det verkligen. Alltså, det var nog flera faktorer som gjorde det. Alltså, jag sökte aldrig den uppmärksamheten som jag fick till en början med. Och även om det är svårt att tro, så är jag ganska introvert lagd sådär.
Ganska många influencers tror jag ändå är det.
Ja, så kanske det är. Men liksom inte jättebekväm i de här stora sammanhangen. Och sen så bara det helt explosionsartat växte det här kontot, och då visste jag inte riktigt hur jag skulle hantera det. För att jag hade liksom inte någon tanke med, men vad vill jag med det här? Alltså, det var ett konto där jag som många andra lägger ut lite bilder på vardagen och filmer och lite tankar som jag vill dela. Alltså, det fanns ingen direkt röd tråd eller någon, jag hade ingen uttänkt mening i det här kontot. Och när det tog sån fart och jag fick så mycket frågor kring det, då kände jag att jag behövde backa några steg och se, okej, för första, vill jag det här? Och vad är det jag vill få fram? Så det var en aspekt. Och sen var den andra aspekten, min egen psykiska hälsa, som jag skriver en del om på kontot. Och jag gick in i en ganska kraftig depression där. Och det var inte det här kontot som gjorde det, men det blev ytterligare en aspekt som tog väldigt mycket energi. Och då kände jag att nej, nu måste jag prioritera min hälsa och jag måste fundera lite kring vad jag vill med det här. Så då valde jag att stänga ner det.
För vad hände när, för du hade som mest, vadå, 150-160 000 följare?
Ja, jag tror jag var uppe någonstans där 167 000. Och det hade ju bara på, det var bara på någon månad där. Det hade varit lite spännande att se vad det hade kunnat tagit vägen om jag inte hade tänkt ner det. Och samtidigt så i efterhand så var jag nog ganska nöjd med beslutet över att stänga ner det, och framförallt utifrån att jag mådde dåligt. Och kände att jag behöver satsa lite på mig själv nu. Och på något sätt klara av det som jag stod inför. Så att det är ett beslut som jag är nöjd med, så att säga.
Men du har ju fortfarande samma användarnamn.
Ja.
Så hur funkar det? Alltså du stängde ner det, försvann det då helt och hållet, så att det blev liksom nollställt?
Ja, alltså man kan ju pausa konto så att de försvinner, men inte för mig. Så det började med att göra. Och sen hade jag det, och då startade jag upp ett annat konto samtidigt. Som hette någonting annat. Och det här gick i steg. Och sen så efter ett tag då raderade jag bort det gamla kontot. Och sen så bytte jag tillbaka namnet. Och det är massa steg. Och idag när jag ska förklara varför det här skedde, så vet jag inte riktigt. Utan det var nog också en process av att hitta, vad vill jag med kontot, min egen hälsa. Alltså det var nog liksom den här processen som gjorde att det blev de här stegen.
Ja, men du har ju fortfarande lyckats då bygga upp det till över 30 000 följare igen. Är det då mycket utländskt fortfarande, eller är det...
Det är mycket utländskt fortfarande. Ja,
jag tänker just det här att du ändå skriver på svenska.
Ja, jag är också förvånad över det här. Men när jag går in, man kan ju gå in och kolla på sådana här länder som följer, och även städer tror jag, sådär, så märker jag ju att Sverige är ju inte topp alls. Utan det är väl USA, och frågan är om det är Italien som är högst upp.
Intressant. Ja, tänker prästkopplingen i Italien.
Jag tror ju att den är väldigt intressant, för att det där det verkligen tog fart var ju i Italien, Spanien, men också i sydamerikanska länder. Och där finns det väl en bild av prästerskapet så att säga. Och jag blev på något sätt, jag gav någonting annat till det där. Och det tror jag lockade en del.
Ja, för jag tänker att där är det nog kanske väldigt konservativt på många sätt. Många katoliker och så som kanske har en lite stramare syn på prästskapet än Sverige.
Ja, men precis. Och det är också vad man stöter på. För jag har ju väldigt god relation med många katoliker och många präster i katolska kyrkan, framförallt i USA, som jag är på så sätt ganska lika mig själv också i vad vi lägger ut på Instagram och så. Men det kanske inte, de som har börjat följa mig, de är inte de här kretsarna av just de prästerna, utan där de är så. Det är klart att man får ju ofta sin uppfattning av att man, det räcker att man träffar en person och sen så blir hela på något sätt.
Precis, gemenskapen meningen.
Ja, kring det här. Så ibland så får jag ju svara så här att nej, men det finns ju präster även i er kyrka som tänker och gör det jag gör. Så att man även kan hitta liksom att ja, men i den traditionen du står i så finns det också olikheter.
Vad har du fått för reaktioner från, ja, men först och främst, jag tänker att det här är två väldigt starka communities. Du har liksom kyrkan, men sen känns det också CrossFit community ibland som en kyrka eller som en sekt.
Ja, absolut, det är jag beredd att skriva under på.
Så vad har du fått för reaktioner från de olika hållen liksom?
Jag har nog framförallt fått höll jag på att säga positiva. Det är väldigt få negativa kommentarer som har poppat upp. Utan det är positivt från båda delarna, och samtidigt även och kanske framförallt från de människorna som någonstans har en fot i varje del. Som är de här som också har den kyrkliga anknytningen och tycker om att träna. Och att det är de människorna som kanske framförallt dras till kontot och som har skrivit till mig.
Vad tror du att det var som var liksom fascinationen kring, för jag menar, här i Sverige tycker vi kanske inte att det är konstigt att vi har en präst som tränar liksom.
Nej.
Det är inte jättekonstigt. Men uppenbarligen så fanns det ju en fascination där i den här kopplingen, tänker jag.
Och där kan jag också tänka kan finnas flera aspekter av det. Och en är ju de som liksom, det första man ser i sociala medier är ju de yttre aspekterna. Alltså att det här är en som är präst, tränar, är tatuerad, och att det drar till sig. Men sen så hoppas jag ju någonstans även på innehållet i det jag skriver, även om det kanske kommer i andra hand för människor. Men det får jag ju idag väldigt mycket respons på, på det jag skriver och på det jag lägger ut. Så jag hoppas att det är det som får människor kanske att stanna kvar, även om det är det andra då som på något sätt drar ögonen åt sig.
Har du fått någonting från, för jag tänker så här, du är ju anställd.
Ja.
Är du anställd av Svenska kyrkan eller är det någon fri kyrka?
Nej, jag är anställd av Svenska kyrkan och jag har min arbetsplats. Jag är ju heltid på sjukhuset.
Ja, just,
jag är sjukhuset
bäst,
men anställd av kyrkan.
För jag tänker att om det fanns liksom, för det här, anställda har ju oftast en åsikt om vad många, eller så här, eller arbetsgivare har ofta en åsikt om vad anställda gör i sociala medier. Har du fått några reaktioner från liksom kyrkan att så här, det här var ju jättebra, eller det här känns kanske inte representativt, eller det här, du vet, har du fått några sådana kommentarer?
Ja, det har ju framförallt varit även positiva. När det drog igång ordentligt då fick jag väldigt mycket stöttning från ledning. Och vi har ju även de inom kyrkan som jobbar med kommunikation och är betydligt duktigare kring det här än vad jag är. Och de hörde av sig så att, bara för att om jag hade tankar eller frågor eller om de kunde stötta på något sätt.
Du hade en egen liten kriskommunikationsavdelning där när det tog fart.
Ja, men nästan lite så. och det behövdes för att det blev så otroligt mycket av det. Och det var liksom medier som började höra av sig och... Det som blev det jobbiga i det hela, det var ju att jag tänker lite på det här som kan ske på nätet när en berättelse börjar leva av sig själv utan att man gör någonting. Alltså det började skrivas en massa saker och det började nästan och en del av det som finns skrivet står i intervjuform, men det är ingen intervju utan man har använt mitt material som har lagt ut. Jag har aldrig sagt det. Och då börjar liksom hela den här berättelsen om mig själv leva utan att jag är med och påverkar den. Och det var nog det som var lite jobbigt i början. Och det fick jag, men det fick jag väldigt mycket stöttning i. Liksom så här att, och lite vad jag kunde tänka på kring om man börjar höra av sig. Och då var det väl framförallt också om till exempel svenska nyheter började mer, kanske mer kvällstidningsaktigt sådär. Om de börjar höra av sig, vad kan man tänka sig att de kommer fråga om eller intressera dem?
Du blev mediatränad.
Ja, men lite så. Det var en liten sån här crash course. Det gick ganska snabbt.
Men hur gick det? Eller klippte du bara där? Alltså, hur gick det? Hur långt tog det från att det liksom blew up till att du så här, nu, vänta, nu måste jag pausa här?
Det började ju på sommaren där. Nu kommer jag inte ihåg hur många år sedan det var.
Det var 2019 åtminstone, det som jag googlade fram.
Vad är det? Ja, du vet det bättre än jag.
Ja, men jag har nyligen gjort research.
ja, men precis. Men det var så, och sommaren där någonstans. Och sen efter jul, då stängde jag ner det.
Det är ändå en ganska lång tid att liksom känna en... För jag kan tänka mig att det blir lite den här att väggarna kryper lite närmare, speciellt när man inte känner att man har svar på tal eller man vet inte. För jag tänker att hade du haft ett uttänkt varumärke, du hade liksom en plan, du hade, alltså, om du hade haft det här personliga varumärket på plats som du hade kontroll över. För jag pratar ju ofta om det här liksom att alla har ju ett personligt varumärke. Oavsett om du vill eller inte så finns du där ute på sociala medier, så har du ett personligt varumärke. Det som är läskigt och lite farligt beroende på hur man använder eller hur man ser på det, det är ju just det här att when it gets away from you. Alltså om det är så att folk skapar sig en bild av vem du är som du inte riktigt är överens om, men du vet inte riktigt hur du ska kommunicera vad det är du vill att de ska tänka liksom. Och speciellt om det är så att du har en, nu har inte du det, men speciellt om du har en business som då liksom folk börjar tycka saker om som kanske inte stämmer för att du inte har koll på liksom, att du har inte backat in din strategi. Du vet inte riktigt vart du är så. Så jag tänker att jag bara, vart är frågan i det här?
men alltså jag, om jag får försöka tolka in några frågor här så tänker jag att för mig så var det ju mycket att stänga ner. Det handlar ju om att på något sätt ta tillbaka min egen berättelse till mig själv. Jag tänker lite på den här kartan som är på varuhus när man ska hitta till en affär och sen så är det en röd prick som säger här är jag, så ska jag hitta hit bort. Och någonstans för att hitta till den här platsen jag ska till så måste jag veta var är jag, vad är den här röda pricken. Och det var det, jag var ute och flaxade här borta och jag behövde ta tillbaka det och se okej, var är jag, var står jag, vad vill jag? Alltså någonstans ta tillbaka allt till mig själv. Och det var väl ett... I grunden det som då gjorde att det liksom inte höll. Att jag kände att nej, men det här är liksom bortom mig.
Och så just det här att det synkar med en djup depression också. Det hjälper ju inte, därför att då har man ju inte, då vet man ju inte vart man är.
Alltså då... Nej. Det är ju bara vilsenhet. Alltså, ja. Och mycket av tankar man har, tänker jag, som jag hade i min depression som var... väldigt liksom mörka och svåra. De var ju i grunden alltså på något sätt beroende av, alltså, eller från depressionen. Det var inte så att jag fick depressionen av tankarna. Så det var liksom väldigt rörigt och någonstans, det gick inte att hitta sig själv i det läget heller. Så där, nej, behövde jag ju ha hjälp.
Mm. Och så sen ska det liksom exponeras ut, eller inte det i sig, men just det här att du då fläks ut till hela världen när du inte själv, alltså man blir ju väldigt sårbar, tänker jag.
Ja, absolut. Och sårbarheten är ju en svår känsla, även om jag nu på Instagram-kontot är väldigt öppen med att sårbarhet är liksom the shit.
Men... ja, eller hur? Jag har också varit sjuk i depression vid ett par tillfällen, så att jag känner med dig, och jag var inte alls, jag hade inte alls samma närvaro i sociala medier då som jag har nu. Men jag var ju också väldigt öppen. Typ, då var det främst min blogg som jag pratade på. Mm. Och många uppskattade det. Men många har ju också inte förståelse. För det är ju extremt svårt att förstå om man inte har varit där.
Oh ja. Och jag kan ju nu när jag tänker tillbaka ha svårt att förstå. Men hur kunde jag känna så? Mm. Hur kunde jag må så? Alltså, hur kunde jag se att allt var så hopplöst och meningslöst? Det tycker jag inte. Alltså, och då har det ändå så handlat om mig själv. Men jag kan ändå inte liksom förstå mig själv i det. Så att det är ju verkligen svårt och liksom komplicerade saker det där.
Mm. Och jag tänker så här, för det första... är det här någonting som du pratade om i sociala medier när det skedde? Eller var det liksom... Jag tänker, det tar ju också ett bra tag innan man är tillbaka. Mm. Så att jag tänker på vägen tillbaka, då, när du då hade liksom slagit i bromsen och kunde liksom någonstans börja om. Hur blev du bekväm att prata om det? Liksom?
För att jag... Det är nog för jag märkte väldigt tydligt själv behovet av att någonstans det egna egoistiska behovet av att faktiskt prata om det. Mm. Och i mitt yrke så märker jag och vet jag också om vikten av att få berätta sin historia. Mm. För att på något sätt kunna integrera den i sig själv och landa i den. Och kanske också hela sidan. Alltså att... Så där då blev det ju en plattform. Så lika mycket som att jag kanske försöker få ut information, kunskap och också liksom vill ha upp samtalet kring psykisk hälsa, så här är det ju någon form av terapi för mig själv också.
Mm.
Att jag får tala om det.
Mm. Och jag tänker att det måste ju också vara, jag menar, i egenskap av präst så måste du också ha lite av en terapeutisk roll liksom. Med tanke på människorna du möter och vart de är någonstans.
Ja, men absolut. Jag skulle säga, och det är väl framförallt nu då när jag jobbar på sjukhuset, att till 90% av det jag gör handlar ju om samtal med människor. Många gånger blir de här samtalen inte till samtal, utan där är det bara närvaro som på något sätt i den djupaste krisen som man möter här på sjukhuset, så är det inte alltid så mycket man kan säga.
Nej.
Men där blir ju närvaron det centrala. Så att vi rör oss i det här just samtalet och det enskilda samtalet till största delen.
Är det främst då, för jag tänker vad din roll som sjukhuspräst är det, ja du får berätta, istället för att jag ska liksom låtsas att jag vet.
Ja, alltså vi finns ju på sjukhuset, så finns ju vi som kyrka till för framförallt de patienter, anhöriga och personal. Mycket för samtalsstöd, men också krisstöd.
Mm.
Vi har även handledning, föreläsningar för personal, och även eftersom det här är en studentstad för studenter som ska in och arbeta i vården. Så det är väl det planet vi rör oss på här. Och jag brukar säga att en av våra uppgifter nu är att vara med människor på en plats där ingen egentligen vill vara.
Ja, för jag tänker att det måste bli väldigt många tunga samtal.
Ja, jo, men det är det. Alltså, när någon ringer på oss så är det ju oftast för att det kanske inte finns något att göra, eller alltså det är verkligen en krissituation.
Mm.
Vi har ju också riten som en viktig faktor att använda oss av, eftersom vi har liksom, vi kommer från kyrkan, vi har vi har allt från krisdop till välsignelseakt till att kunna ha någonting kring avsked. Och jag tror att det är betydelsefullt för människor, skulle jag säga, oavsett kanske vad man själv har för tro eller ingång till det religiösa, så just någonting att samlas kring, något som kan sätta ord på den här, vad jag skulle säga, existentiella smärtan som finns i de här lägena, då finns ju ofta, men då är ju riten ett sätt att göra det, och det har vi som verktyg.
Jag tänker att det är tröst också. Oavsett om man är religiös eller inte, så blir det liksom, så finns det en tröst i just det, oavsett vad det är som har hänt.
Mm.
Men varför sökte du till, alltså varför just sjukhus?
Jag tror att det har nog funnits ända sedan jag började studera till präst. Men då vet jag inte riktigt om jag visste vad det innebar helt fullt ut, såklart. Men sen har ju det vuxit till sig att men det här vill jag verkligen testa på. För just att få möta människor där verkligen livet bränner till. Är någonting som jag har upplevt och känt där, men det är otroligt meningsfullt.
Mm.
Det går ju inte att säga att det är liksom det roligt arbete utifrån det sättet, men det är ett väldigt meningsfullt arbete, och jag tänker att
det är inte bröllop varje dag liksom.
Nej, men exakt, och i det meningsfulla då finns ju alla de här känslorna av smärta och vad som är roligt, och men det liksom slår an på något djupare hos en.
Mm.
Men det är klart att det är väldigt mycket som kretsar just kring sorg och smärta här, även de gånger det blir dop. Det blir inte de här festliga dopen. Nej. Som man hade i kyrkan, utan då är det mer ett, som vi kallar det, ett krisdop. Så att mycket av de här sakerna man hade med sig när man jobbade mer i församling, av att, för där hade man ju liksom båda delarna. Där hade ju begravningen, det var det tunga, men dopet och glädjen i det och vigslar, det blir ju inte lika mycket här.
Nej, och är det liksom, för jag tänker så här, alltså varför drogs du till prästskapet överlag? För jag tänker att man kan ju vara en aktiv församlingsmedlem, men att ta en ledarroll, varför gjorde du det?
Ja, jag tror inte att jag såg det först och främst som en ledarroll, men det är ju det, precis som du säger. Men om jag ska gå tillbaka långt, så hade jag mina första tankar på att vilja bli präst när jag var konfirmand, så när jag var 14 år. Men jag tror att jag var på ett konfirmerande på ett jätteroligt läger, och vi spelade väldigt mycket fotboll på det här lägret, och då var det ju fotbollsproff som gällde, och så tänkte jag att om jag inte kan bli fotbollsproff, så om jag blir präst, så får jag spela mycket fotboll.
Det var ju ändå en backup.
Får jag vara på läger. Så att, ja, men precis, så det var väl en konstig backup.
Och så hamnade du på sjukhuset.
Ja, det är ganska långt ifrån fotboll på något sätt, även om de samtalsämnena såklart kommer upp här också om fotboll.
Absolut.
Men jag tror att det fanns ju någonting där då som hände, alltså en tanke på att en tanke väcktes. Och det var någon som, det här, vi pratade lite om det här med kallet. Och det tror jag ju är något som är liksom, det är såklart större än bara, men det är väldigt inriktat oftast på prästerskapet eller inom vården, så att man känner sig kallad. Men jag tror att det är mycket större. Vi är alla liksom, kan uppleva oss kallade att göra det vi gör liksom, så. Men det var någon som förklarade för mig att kallet är en tanke som inte går att släppa, och det tyckte jag var på något sätt, det stämde ganska bra in. Alltså det var en tanke på att det här är ju vad jag vill göra. För jag har ett stort intresse av människor och av min religiösa tro och Gud, och utforska den och utveckla den mer, och det här blir någon form av kombination av det. Så den här tanken, den växte sig starkare och starkare och starkare, och till slut så tänkte jag att jag testar väl och ser om det är någonting för mig.
Jo, men det blir lite så att när man liksom, jag är ju sån också, att det har jag landat i en tanke att så här, jo, men det här vill jag göra. Då är det inte som att, jo, men tänk om, utan då känner man i magen att så här, det här blir bra, det här vill jag. Och, det, och just det här att man känner att man faktiskt kan göra skillnad. Då, ja. då är det ju bara att köra på det. Liksom.
Mm.
Men då har du, hur länge har du gjort det här?
Jag blev klar 2011. Mm. Så det börjar ändå så. Jag har alltid tänkt att jag är liksom den unga nya, men jag märker nu att det kommer betydligt yngre och nyare.
Nu är det ett decennium in, nu börjar det bli lite gråhårig och lite.
Ja, men faktiskt, se här i skägget att det börjar faktiskt bli lite gråhårstrån.
Ja, det är nog inte tillräckligt nära.
Nej.
men prata lite grann om hur, liksom, hur har då träningen, hur kom det in och vad betyder det för ditt yrke?
Ja, alltså, träningen har alltid egentligen varit en naturlig del av mitt liv och vardag så länge jag kan minnas. Alltså, när man var yngre då var det ju mycket
fotboll.
Fotboll och jag är från Kungälv från början, där spelar man bandy. Det har liksom alltid hängt med, och sen så blir man lite äldre och då blir det lite mer gym, och sen så jobbar jag en del efter gymnasiet så här med träning som personlig tränare och gruppträningsinstruktör, vilket jag också höll i när jag studerade till präst. Så att det har egentligen alltid bara funnits med som en naturlig del, så det har inte varit någon reflektion kring vad kan det här ge mig i livet, eller och det här är hälsosamt så där ska jag hålla på med. Utan det har liksom bara funnits med. Mm. Sen har jag väl i efterhand märkt hur viktigt det har varit. Speciellt i perioder då man har mått dåligt.
Mm.
Av att träning är ju verkligen en god medicin i det. Som kan ge väldigt mycket. När den också blir... För jag har ju självklart också haft mina perioder av... alltså att träningen blir väldigt prestationsinriktad. Och det är ju både på gott och ont. Till slut när man börjar mäta sig väldigt mycket med andra människor och man börjar värdera sig utifrån det, då blir det ju också tufft. Och det är ju någonting jag har fått jobba med när jag har varit så mycket inom den världen.
Mm.
Att på något sätt också se att fast det här definierar mig inte. Nej. Och när jag väl kom till det, då blir det mycket lättare att hålla en sund inställning till träningen, till hälsa. Att Det är framförallt för min skull, för att det är roligt.
Hur kommer man
för att jag
dit?
Mår bra av det.
Hur kommer man dit?
Ja, hur kommer man dit? För mig så blev nog en viktig del är ju min tro. Utifrån att helt plötsligt så var det ett par andra ögon som såg mig och fick definiera vem jag var.
Mm.
Och då kunde jag vila i det. Men det här är ju som sagt lättare sagt än gjort. Det kan man ju intala sig själv så. Men det är ett steg i det. Men sen tror jag att en annan steg är att hela tiden, jag är ganska så självanalyserande.
Mm.
Och jag tänker mycket på, nu tänker jag så här. Varför tänker jag så här? Och nu jämför jag mig med den här personen. Varför gör jag det? Vad kan det säga om mig själv? Och det har vuxit fram utifrån ett träning och ställningstagande. Att det är så jag vill göra.
Mm.
Till exempel oftast, alltså varje kväll innan jag somnar så försöker jag hitta saker. Okej, det här vill jag tacka för idag, det här behöver jag säga förlåt för idag, det här behöver jag hjälp med. Och hela tiden den här inre dialogen med mig själv tror jag hjälper mig att också på något sätt se vad är viktigt för mig, och vem ska få definiera vem jag är och vad jag gör någonstans.
Och då tänker jag liksom på det här med, om vi går tillbaka till Instagram. För jag tänker att där har ju också folk en tendens att definiera en. Och att då ha den profilen som du har. Vad har du för, vad säger din publik?
Det är ganska mycket att säga. Det är ganska... olika saker som man säger, men som jag sa tidigare så är det ju det framförallt det positiva, och jag har ju människor som hör av sig och säger att men det här du skrev, den gången, det tar jag fram och tittar, läser varje gång jag mår dåligt och sådär. Och det ger ju såklart en jätteboost,
ja,
att få det. Men det finns ju även kritiska åsikter kring, ja, men om du är prästtroende, varför visar du upp dig så mycket? Jag har ju mycket tränings sådär, och så det får jag vara beredd på. Jag kan ju alltid förhålla mig på olika sätt till det. Jag kan ju bara skjuta det ifrån mig och tänka att människor är dumma i huvudet, eller så kan jag faktiskt se, okej, finns det någonting i det här som de säger? Behöver jag ta till mig någonting av det här? Och då kan det ju vara så att nej, jag behöver förändra, men det kan ju också ge mig ännu mer styrka i att nej, jag är på rätt väg. Det här håller inte jag med om. Men någonstans att inte bara avfärda kritiken, utan ta till sig den. Sen så finns det ju såklart någonstans en variation bland kritik. Alltså det finns ju de som skriver från anonyma konton att man är dum i huvudet, och det tänker jag att ja, det är inte så mycket. Nej, liksom, precis. Och det är inte så mycket jag kan göra av det.
Nej.
Och det var
det är din åsikt, den får du ha. Varsågod.
Ja, men lite så. Och det var nog jobbigare förut.
Ja.
Att ha, men det finns ju någonting i vanan att när man börjat få ett antal sådana så vänjer man sig tyvärr, och då lär man sig kanske att förhålla sig till det, och då struntar jag i det. Och jag är ganska snabb med att blockera och begränsa människor, för att jag känner att jag har ju tanke med det här kontot, och det är det jag vill ska synas. Då kan jag ju ta bort det andra.
Absolut.
Och gillar man inte det jag lägger ut, men då behöver man inte följa mig, och är man
då
rädd att jag ska dyka upp.
Nej, men precis. Det blir bara dåliga vibes för alla.
Ja. Jag brukar tänka, alltså, bland det svåraste att möta, kanske både, jag vet inte, på sociala medier, men också utifrån mitt yrke och sådär, det är förväntningar som jag inte kan eller vill leva upp till.
Mm.
Och då behöver man, och det, då får man ju någonstans grunda sig lite i sig själv, att ja, men vad vill jag? Och då kan det vara så att man möter förväntningar på att om du som präst bör vara så här, eller då tycker du säkert så här. Och det behöver ju inte stämma, men bara jag är trygg i det, så kan jag ju på något sätt möta det, känner jag.
För jag tänker det liksom, att just det där att ja, men om du är präst så ska du vara si och så. Det måste ju finnas väldigt mycket förväntningar, som precis som du sa. Men just det här också att, alltså hur ställer man sig till att man får liksom krav på sig baserat på någon annans syn på vad tro eller religion är?
Just det, ja. Alltså jag tycker att min ingång till det har varit att när det på något sätt kommer fram i en respektfull kontext, då har jag gärna ett samtal om det.
Mm.
Och då kan jag lära mig någonting, och den här personen kanske också kan få vidgad blick på något sätt. Alltså det finns ett utbyte här, men det kräver ju att vi båda har förmågan att gå in med den viljan. För det är ju väldigt lätt hänt att, att man kan få kommentarer, och vad jag än skriver så blir det liksom fel i den personens ögon. Och det är lite beroende kanske att då man har redan bestämt sig.
Ja.
Och det tycker jag märker ganska snabbt på människor, och då kan man på något sätt bryta den kontakten. Men om det finns en vilja av att förstå varandra, så jag brukar tycka att vi diskuterar alldeles för mycket i vårt samhälle, vi borde samtala mer. Alltså en öppen nyfikenhet kring varför människor tycker och tänker som de gör, för det fördjupar även mig och vice versa. Men det kräver ju en ömsesidig respekt.
Och det kräver att man liksom kommer till den platsen och faktiskt kan ha de samtalen, och det sker ju väldigt sällan i kommentarsfält på Facebook liksom.
Ja.
Alltså personer sinsemellan.
Ja, och jag har sällan jag har inte sällan diskussioner på sociala medier, för att skriva det som ibland kan vara väldigt komplext i några rader, alltså det funkar inte. Man
och så
måste
läser
sitta
någon
så
annan
här.
Det. Ja, och så läser någon
och så
annan det med en helt annan röst.
Ja, men exakt. Så att det är ett svårt forum. Och det kanske inte är platsen. Och det är väl det jag tänker, att man kan, om jag lägger ut, så får man tycka och tänka vad man vill. Och ibland så, alltså, det kan jag tycka när människor säger saker som är upprörande, att det kan ju fortfarande ge mig någonting.
Mm.
För det får mig att tänka till. Alltså jag behöver inte bara möta det som på något sätt stärker det jag redan tycker och tänker. Och så tänker jag med det här kontot med, att även om människor inte håller med, ja, men det kanske kan ge någonting ändå. Och jag behöver inte försvara mig.
Och det är väl det. Det är väl det, för jag tror att den känslan är så stark hos alla. Alltså just att den här att försvarspositionen är den första positionen, och inte den här empatin och att gå in med ett öppet sinne.
Nej, men jag håller helt med. Och det är ju lätt att liksom ta saker som ett påhopp och ta det väldigt personligt. Och det är svårt att på något sätt sätta upp gränser där.
Men jag tänker liksom att ha med din, liksom, med din bakgrund, med ditt yrke, med din depression, med din självkännedom som ändå kommer med träning och med att ha fightats med psykisk hälsa och så. Så du känns ju extremt trygg nu.
Ja, jag tänker att kanske. Och sen så tänker jag att det är en ständig resa.
Absolut.
Att på något sätt, för visst, det kommer situationer då jag är väldigt otrygg, och då får jag på något sätt sätta på masken.
Jo, men jag tänker så här, jag menar med trygg, att just det här att man inte styrs av ego på samma sätt heller, utan att man kan kliva ifrån det och inte med liksom försvarsposition och sådär. Och det kräver ju också en trygghet, är att någonstans har liksom så här landat i vem man är och vad man vill.
Ja, och jag tror att det, för min egen del, så har ju det handlat väldigt mycket om det som, om vi talade lite innan, den här självanalysen och dialogen med mig själv hela tiden, som jag tror framför allt kom i och med depressionen, där jag behövde känna att jag behöver få tag på vissa saker, jag behöver lära känna mig själv lite bättre, och någonstans också reflektera, men hur talar jag till mig själv? Jag gillar det här med man talar om det här med självmedkänsla. Det är någonting jag har försökt arbeta själv med mycket, just det här med att, och att självmedkänsla, det är ju någonting jag gör. Självkänsla är någonting jag har eller inte har, eller liksom ligger på en linje där. Men självmedkänsla, det är någonting jag gör. Vilket betyder att när jag märker att jag talar illa till mig själv, okej, men då får jag ju stanna upp och tänka, men vad säger jag? Varför säger jag? Kan jag byta ut det? Kan jag säga någonting annat? Och det tänker jag, det är ju någonting som en ständig träning. Men sen är det ju såklart att jag, som alla andra, gör ju misstag och fel och dumheter.
Ja, men det ena utesluter ju inte andra.
Nej, men precis. Och ibland har jag jättesvårt att erkänna det och tänker att fast jag har rätt i det här och du har fel och så. Och så, ja, och det är väl det mänskliga någonstans.
Och då kanske det är så.
Ja, det kan det mycket väl vara så. Och ibland känner jag att jag kommer, även om jag har fel, så tänker jag inte erkänna att jag har fel.
Ja, men alltså, vi måste alla ha, solen har också sina fläckar liksom.
Oh ja, och den här solen, om du pekar på mig själv, den har många, många fläckar. Så att, men då finns det ju mycket att utveckla, det är ju roligt.
Ja, men precis. Och det är väl därifrån typ norrsken kommer eller någonting.
Ja, alltså, ja, det är mer än vad jag
har. Jag har ingen aning.
Det är ni uppe i Norrland, höll jag på att säga.
Men alltså, om vi ska prata på med liksom vart du är någonstans med ditt influencerskap. För jag tänker att det jag någonstans vill komma fram till här, att det, alltså, du är ju egentligen en, vad ska man säga, en anställd influencer. Alltså, du tjänar ju inte pengar på dina sociala medier, eller?
Nej, inte något.
Inte en spänn.
Inte en spänn får jag höra här. Helt gratis content.
Ja, men ja, tack för det. Men jag tänker att det blir ju liksom det blir en variant av employer branding-grejen. Liksom. För att ifall man då inte som influencer har som syfte att tjäna pengar, vad är ditt endgame?
Mitt endgame? Ja.
För att dra en Thor-referens.
Ja, men precis. Alltså när det sista striden slut liksom.
Ja, exakt.
Det är ju en bra fråga sådär, att jag har ju ett syfte med mitt konto. Mm. Och det är ju att dela med mig av det som jag tycker är viktigt. Och det tänker jag är liksom högst mänskligt, att vi vill, har vi någonting som vi tycker är viktigt, då vill vi gärna oftast dela med oss av det. Och sociala medier är idag ett bra sätt att göra det, för det når ut till många. Och där har jag ju, alltså kontot bygger ju någonstans kring det här med hälsa. Mm. Vad hälsa är. För jag har ju befunnit mig i många olika världar kring det här. Jag har befunnit mig i träningsvärlden som har en väldigt liksom fysisk inställning till hälsa. Jag har befunnit mig i en psykisk ohälsa. Och jag har, upplever jag nu, och det ligger som ett täcke över allt det här, just den existentiella hälsan som jag tycker framför allt är väldigt intressant, och som jag tycker att vi talar alldeles för lite om idag utifrån ett hälsoperspektiv. Och det kan ha att göra med många faktorer. Jag tror att när vi liksom kastade ut religionen, då kastade vi lite ut barnet med badvattnet. För det var inom den kontexten som de här frågorna oftast samtalades om. Och det var det rummet och forumet man hade kring det. Och jag märker den, alltså människor, och det blir väldigt tydligt här på sjukhuset som är i kriser, att det är sån existentiell ångest som växer hos människor kring hopplöshet, kring rättvisa, kring vad som är meningsfullt och inte meningsfullt, kring dödsångest, kring, alltså de här frågorna som vi alla bär på, men som vi liksom inte kanske har forum eller som vi talar om. Och det är en sak i kontot då som jag upplever att jag vill ändå så på något sätt väcka. Alltså, och lite så här att om vi vill arbeta med vår egen hälsa, då behöver vi även väga in de aspekterna i det för att nå fram någonstans.
Tänker du någon typ av... För jag tänker så här, det är väldigt intressant det du säger. Jag har aldrig tänkt på det så att så här, när vi slängde ut religionen så slängde vi ut den här samtalet om vår egen existens. Alltså existentialismen på något vis. Och då tänker jag att folk hittar ju den på olika sätt nu. Alltså jag tänker att andlighet av alla slag... liksom fyller det syftet på något vis, men samtidigt så har ju då samtalet blivit extremt spretigt, och just det här att alla söker sig till olika platser där det innebär olika saker, och då blir det också den här, alltså jag brukar säga att så här, vår samtids största fara eller största hot är det faktum att vi har olika verkligheter. Att vi har liksom, att vi har olika fakta, att fakta inte är fakta, och att liksom det som, vad som är sant inte är sant för andra.
Ja, men absolut, och jag håller helt med, alltså att vi har ju våra ställen att gå till. Jag tänker en det som har blivit en vår tids kyrka är ju naturen. Väldigt många berättar ju om en liksom andlig upplevelse av att när man är i naturen. Absolut. Och den här känslan av förundran och storhet och nästan helighet som infinner sig där. Och då är det så lätt att bara gå vidare. Och jag vill försöka kanske få oss att stanna där och se, men vad händer här? Vad är det här? Och hur kan vi tala om det här? Och jag tror inte att det är så lätt att tala om det. Jag tror att det närmsta språket vi har för det är väl kanske det vi hittar i kulturen, konst, musik, poesi. Alltså det är språket för det här existentiella rummet. Men jag vill liksom vara mer i det. Och utforska det. Och jag tror att vi som människor skulle behöva göra det mer. Man har ju sett i det här, man har ju forskat lite kring det här med existentiell hälsa. Och då har man gjort det, eller också sett genom det här hälsokorset, jag vet inte om det talas om det. Men hälsokorset är ju att på den vågrätta linjen så har vi ena hörnet frisk och sjuk. Och på den lodrätta linjen så har vi där uppe må bra och där nere har vi att inte må bra. Och då har man ju sett att många människor som är sjuka i fysisk bemärkelse ändå klassar sig som att de mår bra. Och då har man ju undrat, men hur kommer det sig?
Mm.
Och då har man ju lyckats se de här existentiella dimensionerna av meningsfullhet, hoppfullhet, samvaro, frid, harmoni, att de spelar en otroligt viktig roll. Och då är ju frågan, vad är det gymmet någonstans? Var kan jag gå och träna mig i det existentiella gymmet för att hamna där uppe? Och det tänker jag är möjligt, bara vi liksom pratar om det också.
Ja, och jag tänker också att så här, för jag kan tycka att det är ganska härligt att gå i kyrkan, även fast jag inte anser mig själv vara religiös. Sen är det också så här, vad betyder det? Måste jag läsa Bibeln och tro på vartenda ord där? Eller kan det liksom räcka med att jag tänker att det liksom, att jag tror på kraften? Eller att jag tror, du vet, att jag är den här klassiska, jag tror på någonting, men jag vet inte vad. eller kan det liksom, för precis som du säger, att där hittar man någon typ av lugn, man går och lyssnar på musik, man pratar om liksom, även om, oavsett liksom vad en predikan handlar om, så finns det ändå en existentiell del i det liksom.
Mm.
Mm. Jag har inte tänkt på det sättet förut, att det handlar om existentiell hälsa, så det var ju extremt intressant inramat. Nu blev jag helt så här, min hjärna bara går helt bananas på den här tanken som jag liksom vill vidareutveckla.
Men det är ju intressant det du säger, om jag bara får hoppa in lite snabbt här kring...
Ja, men please do, det är din intervju.
Ja, jag vill inte avbryta. Men just det här med att man kommer i kyrkan, och det möter jag, kan jag möta ganska ofta i samtal så här, att det kommer ganska tidigt in, ja, men jag är inte religiös.
Mm.
Eller inte så här, och då brukar jag få, ja, men vad är du då? Eller så här, jag tror inte på Gud, men jag tror på något. Och så kanske jag frågar, men vad är det här något du tror på?
Mm.
Och då tänker jag att det är någonting hur man, misskrediterar sin egna erfarenhet. Och som jag skulle vilja säga, sin egna andliga erfarenhet. Det är så lätt hänt att vi ser religionen som enbart, men här är regler och dogmer och det här måste du följa till punkt och pricka för att få kalla det här. Och så tar vi bort det som är människors erfarenheter, alltså det som är deras egna upplevelser. Och när vi börjar lyssna på vad människor berättar, då märker jag oftast, ja, men alltså mina tankar kring tro är inte så långt ifrån dig.
Nej. Men det jag tänker är liksom, om man inte tror på Bibeln, helt enkelt. Om man tänker att ja, allt det här har nog hänt, typ. Men kanske inte på det här sättet eller med den här slutsatsen, eller du vet så.
Mm. Och då skulle jag säga att det är få människor som tror på Bibeln helt fullt ut. Utan man måste också se på vilket sätt. Jag menar, i Bibeln har vi poesi. Mm. Vi har historieskrivningar, vi har sånger, vi har brev som är skrivna i en viss kontext.
Mm.
Alltså, det är svårt. Det är lite som att vi läser ju inte en historiebok från skolan på samma sätt som Tranströmers dikter. Men vi kan ju fortfarande mena att Tranströmers dikter har någon form av sanning i sig. För de talar något om livet.
Mm.
Och det tänker jag också, skapelseberättelsen är en sån typ exempel. Alltså om man tittar lite mer på grundspråket som den är skrivet på, då märker man att det här är ju en poetisk berättelse.
Mm.
Men inte ska vi tolka den bokstavligt då. Men den kan ju vara sann, fast den är ju sann från ett annat perspektiv. Den säger någonting om vad det är att vara människa.
Mm.
Det här kampen mellan att göra rätt och göra fel. Alltså det finns så mycket att hämta i det. Så att någonstans så tänker jag att vi behöver ju liksom, nu blir det liksom inriktat på Bibeln och så, men just att vi behöver få prata om det här.
Ja, det håller jag helt med om, därför att det är ju väldigt, ja, men också sen också här, ju äldre man blir, desto mer tänker man liksom att, ja, men desto mer existentiell blir man, men också just det här att ingenting är svart eller vitt. Utan allting är egentligen bara en enda stor gråzon. Mm. Och det handlar om att liksom navigera genom den sörjan som är gråzonen. Liksom.
Ja, men precis. Och i den här gråzonen så kommer vi till gränssituationer där det kommer liksom de här existentiella frågorna kommer väckas. Och det kan vara kritiska sådana, och då väcks de med full kraft när det ofta har kanske med död och sin egen dödlighet eller nära anhörig. Men det väcks ju också i de här mer, vad ska man säga, normala, de som är lika för alla någonstans, att vi blir vuxna. Ibland så talar man om de här 30, 40, 50 års kriserna. Man börjar fundera på, men vad har jag gjort med mitt liv? Vad är meningen med det här? Och så att de finns ju där, men i det vardagliga, då ligger det lite så där i bakgrunden och inte tänker på, tänker på det. Men man kan ju också fundera kring att kan jag bygga upp någon form av existentiell motståndskraft, om man så vill säga, i livet, så att när det väl krockar ordentligt, då står jag lite tryggare.
Mm. Det här vill jag ju se mer av på dina sociala medier. Gärna i videoform.
Alltså, bra med lite tips.
Det har jag önskat lite grann här inför framtiden. För det här tror jag absolut att det finns ett extremt mycket större behov av, att faktiskt få liksom, ifrågasätta sin egen existens, men också finna någon typ av trygghet i det, och att det inte behöver vara liksom en fyrkant som man ska passa in i.
Nej. Och kanske är det väldigt viktigt, men jag tänker just i den sociala medievärlden. Där det blir på något sätt en fot i den verkliga IRL-världen, men det blir en fot i den verkliga medievärlden på något sätt. Mm. Och där vi gärna blir liksom nästan liksom så här, jag kan ju uppleva ibland väldigt splittrad i att vara en person där, men det är inte hela den verkligheten som kommer fram på sociala medier. Och liksom, hur förhåller jag mig till det? Hur förhåller jag mig till alla likes? Eller så där. Jag tänker att det gör någonting med oss.
Absolut.
Som vi behöver kanske få koll på. Det springer liksom iväg så fort i det här accelererande samhället som bara går fortare och fortare och fortare och fortare. Och liksom, då gäller det någonstans att bromsa lite själv och se, okej, vad är det på väg någonstans?
Och där tänker jag någonstans att du är ju väldigt värdefull i det, att liksom att kanske vara en liten stoppkloss där och bara vad betyder det här egentligen, om har liksom antalet likes du får, har det någon betydelse, säger det någonting om hur bra eller dålig du är som person, säger det någonting om hur många människor som älskar dig egentligen, och vad liksom, om det skulle försvinna imorgon, vad skulle det betyda, förutom att för mig så skulle det vara väldigt dåligt för min marknadsföring.
Ja, men precis.
Men ja.
Och jag tänker så här, sociala medier, där får man ju väldigt det fanns ju den här filosofen som heter Martin Buber som talade om jag-du-relation och jag-det-relation, att jag-du-relation är det som är någonstans uppbyggligt för oss människor. Det är att när jag möter dig och liksom lär känna dig som person, då blir jag också till. Men sociala medier är fullt av jag-det-relationer. Vi är bara objekt för varandra.
Mm.
Vi lär inte känna varandra. Och jag tänker så här, men vad gör det om jag börjar definiera mig själv utifrån enbart jag-det-relationer? Att jag är objekt för andra människor och andra människor är objekt för mig.
Det känns ju livsfarligt.
Ja. Nu bara jag provtänker här. Alltså jag spårar bara med olika tankar här när jag sitter i samtalet. Men jag tycker att det är en sån här grej som nu är så här. Det är lite sant att liksom fundera vidare på. Men vad gör det med oss liksom, någonstans?
Blev man det talar lite så det också filosofiska rummet?
Ja, men exakt. Vad mysigt. Och jag tänker, du kan ju det här mycket mer än vad jag kan med sociala medier. Men det finns ju någonting. Man talar väl ibland om att det är inte så, att vi är de som är en handelsvara.
Mm. Precis, eftersom att vi inte betalar för plattformen vi finns på. Så är det ju vi som är produkten. Och det är ju oss Instagram säljer till sina annonsörer. Eller liksom, vårat engagemang gör ju att de har någonting att sälja annonser på.
Ja, precis.
Så är det ju.
Och det är också en intressant, det finns många intressanta aspekter i det här. Men som vi kanske, där man kanske behöver hålla uppe det här samtalet kring det här och inte bara låta det springa iväg. Då vet man inte riktigt var det hamnar någonstans.
Nej, men jag tänker att det är ju ett av mina uppdrag då, för här framåt. Det är ju att uppehålla den här konversationen. För du har ju väldigt många som lyssnar på det du säger, som kanske också tycker att det är ganska kul att se dig svinga en kettlebell. Men det
är det ju, de får på, till 90%.
Ja, men det ena tar ju inte bort det andra liksom.
Nej.
Ja, jag känner att vi behöver stoppa det här nu, för annars kommer vi att spåra totalt. Men det här var ju ett extremt intressant samtal.
Ja, men tack. Det var skoj att få tänka lite tillsammans.
Ja, men tack snälla du för att du var med.
Tack.
Tyckte du om det här avsnittet? Då får du hemskt gärna dela det på Instagram och tagga mig @lalinde och #weareinfluencers. Vill du ha hjälp med att utveckla din egen influencer business? Gå till lalinda.se/influencer för mer information om hur jag kan hjälpa dig utveckla dina sociala kanaler. Tack för att du har lyssnat på det här avsnittet. Vi hörs nästa gång. Ha det bra. Hej då.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.